Och jag tror kanske att det är, har varit den allra viktigaste delen. Att vi har varit väldigt noga med att hela tiden mäta, följa upp och se. Okej, men nu gör vi det här, vad gav det? Ja, men okej, nej, men då måste vi skruva på det. Så att hela tiden anpassa vårt arbetssätt ut och de kanaler vi har jobbat med.
Välkommen till det 9:e avsnittet av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring, och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. I det här avsnittet ska det handla om förändringsledning, nämligen hur man förändringsleder en hel befolkning för att minska smittspridningen av coronaviruset. En vanlig definition av förändringsledning är att ett strukturerat tillvägagångssätt för att leda individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett önskvärt framtida läge. Dagens nuläge präglas både lokalt och globalt av coronapandemin, där det önskade läget naturligtvis är att smittspridningen pressas tillbaka, att vi kan leva normalt igen. Och för att nå dit fordras det av oss alla att vi justerar eller ändrar en del av våra invanda beteenden. Vi är nog alla mycket medvetna om vad det inneburit och fortfarande innebär. I Sverige är det en kombination av politisk ledning på olika nivåer och myndigheter som leder den här förändringen för att påverka våra beteenden och minska smittspridningen. Här spelar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en viktig roll. Därför har jag bjudit in Teresa Palmqvist, som är chef för enheten för kommunikationsutveckling inom MSBs kommunikationsavdelning, för att prata om hur förändringsledningen för att minska smittspridningen ser ut. Välkommen Teresa. Då kan vi börja med att presentera dig och vad din enhet gör.
Tack. Ja, jag jobbar alltså på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det skyddar samhället och bygger beredskap mot olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Och vi gör det tillsammans och genom andra. Och det handlar om att skydda människors liv och hälsa, samhällsfunktionalitet och grundläggande värden, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ytterst handlar det ju faktiskt om människors trygghet och säkerhet. Jag är som sagt ansvarig för enheten kommunikationsutveckling inom kommunikationsavdelningen på MSB. Och mitt arbete handlar om, och min enhet handlar om, att göra informationen från MSB enklare, tydligare och mer tillgänglig. Egentligen oavsett vilka kanaler vår medborgare andra vill kommunicera med oss. Men i det här sammanhanget så har jag och min enhet arbetat med ett uppdrag från regeringen som handlade om kommunikation i samband med corona och covid-19.
Min första fråga egentligen så här då. Är det skillnad på att förändringsleda en hel befolkning, som det här handlar om nu då, jämfört med när du som chef ska leda en förändring på din egen enhet?
Ja och nej, såklart. Alltså att den här förändringen i samband med covid-19 och pandemin, som ju verkligen slog till här under 2021, det är ju naturligtvis väldigt mycket mer större och mer komplext än om man arbetar på en enhet och ska genomföra ett mindre förändringsarbete. Sen tror jag i och sig att det handlar om exakt liksom samma metodik och samma sätt att tänka. Samma, men klart storheten och utmaningarna var ju väldigt, väldigt mycket större.
När man, för ni ska ju då kommunicera ut eller informera om olika åtgärder som ska förändra beteenden. Och då kan jag tänka mig att det finns dels mjuka åtgärder som handlar om upplysning och information och rekommendation. Men sen också att det finns mer hårda åtgärder då, som regler, förbud och repressalier. Mm. Man kan få vite nu till exempel med den nya lagen som har kommit då. Men hur tänker man när man ska resonera kring vilka åtgärder man ska sätta in?
Jag kan inte riktigt kommentera det egentligen, eftersom det inte har varit mitt uppdrag. Utan, alltså mitt uppdrag har ju varit att se till att Sveriges befolkning känner till vad varje enskild individ ska göra för att undvika att själv bli smittad och inte smitta andra. Och att man känner engagemang och motivation så att man faktiskt aktivt och uthålligt följer myndigheternas rekommendationer utan repressalier. För det har ju varit den svenska strategin. Det har ju handlat om egentligen i grunden att berätta om vad man behöver göra och att det handlar om solidaritet. Jag gjorde en reflektion när jag satt och funderade lite grann. Den här pandemin visar ju vikten av att vi solidaritet och hjälpas åt. Att oavsett hur mycket jag än själv följer myndigheternas rekommendationer så hjälper det ingenting om ni andra inte gör det. Och tvärtom. Så att, och jag tycker att man kan ha sett det nu sista tiden. Det handlar om en social norm och solidaritet. Så att det här med repressalier och lagar, det har ju kommit in på slutet. Slutet nu under den här i början av 2021 när den nya pandemilagen sattes. Men tidigare så har man ju verkligen litat på att om man ger människor rätt information så kommer de agera på rätt sätt.
Följs det upp det här på något sätt? Alltså, dels kan man väl se det i själva smittspridningen. Men följs det upp på andra sätt också hur väl den här informationen tas emot?
Ja, vi har följt upp den veckovis till och med. Där vi verkligen har följt människors attityder och frågat dem hur uppfattar du att du själv har följt dina myndigheternas rekommendationer och hur uppfattar du att andra gör det. I slutet nu så såg vi att förändringarna inte var så stora så då började vi följa upp det månadsvis. Så att vi har gjort de här väldigt liksom frekventa uppföljningarna för att verkligen se vad händer, vad sker det för förändringar, får vi det önskade beteendet som vi behöver. Sen har vi också följt upp alla informationsinsatser vi har gjort på olika sätt just för att se, ja men, tar man till sig budskapet, upptycker man att det är bra, känner man förtroende och så vidare. Och jag tror alltså grunden för att få som vi tycker är väldigt viktigt, det är att man medborgarna i Sverige känner ett stort förtroende för myndigheternas agerande. Att man känner sig trygg med att de gör rätt saker och att de rekommendationer som kommer ut är relevanta och korrekta och väl avvägda. Och det har man ju sett under hela pandemin att svenska folket i grunden har haft ett väldigt stort förtroende för både myndigheterna och sjukvårdens hantering. Och jag tycker att det har varit spännande att se också om man gör internationella jämförelser. För det finns ju en del diskussion kring att vi har inte haft hårda till, vi har inte haft repressalier, vi har inte haft böter i Sverige. Men vi har ju inte heller sett som i andra, våra grannländer, Tyskland, England, Belgien, Danmark till och med, där faktiskt vi har haft grupper av människor som faktiskt har rest sig upp och sagt att nej, vi följer inte de här rekommendationerna, vi står inte ut med det här längre, vi tycker inte att det är bra, vi strejkar, vi protesterar. Den typen av reaktioner har vi inte sett i Sverige, utan vi har liksom sett en väldigt fin följsamhet. Uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap var ju att jobba tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att se till att informationen var samordnad och tydlig. Och det handlade ju om att se till att om vi är tydliga samordnare, då skapar man också ett förtroende bland medborgarna. Att man kan lita på informationen som kommer ut och att det finns, man vet var man hittar informationen. Så vi valde att och det här skulle ju nå ut till alla individer i Sverige skulle förstå vad man behövde göra för att själv inte bli smittad och inte smitta andra. Och de skulle känna just det här engagemanget och motivationen. Så det var ju en väldigt utmanande uppgift. Och då kom vi fram till att vi hittade tre olika sätt att jobba. Och då handlade det liksom först naturligtvis, det ni alla kanske mest tänker på, är ju de här breda, stora informationsinsatserna i alla mediekanaler som bara finns. Så allting från digitala kanaler som sociala medier, men även Spotify och så vidare, till väldigt mera specifika kanaler. Men allting vi bara kunde hitta. Sen är en väldigt viktig del i informationsinsatsen var ju också att jobba med de regelbundna pressträffarna, presskonferenserna. Och under en tid så hade de ju otroligt stort genomslag. Vi har inte mätt varje vecka eller varje dag, men vid ett tillfälle i april så vet jag att över 1,5 miljon tittade bara på SVT. Så att på något vis blev ju det en lägereld. Jag vet att någon har skrivit det till citat. att där människor följde det hela tiden för att man ville hålla sig uppdaterad. Och det skapade också förutsättningar att nå ut med en samordnad kommunikation. Att alla fick samma information och direkt från myndigheterna. Men den sista delen kanske var allra mest viktig i hur vi löste uppdraget. Och det var att i samverkan med andra myndigheter, organisationer, föreningar och andra aktörer nå grupper som inte nås vid traditionella informationsinsatser och kanaler. Och då handlade det ju om väldigt mycket att till exempel människor som på grund av språkbarriär och funktionsvariationer inte förstod informationen. Så det handlade om att översätta informationen, men också att använda andra aktörer. Som, om man inte har förtroende för svenska myndigheterna till exempel, eller inte kan ta till sig informationen, vem lyssnar man då på? Så här har vi jobbat med olika trossamfund som via sina kanaler har nått ut. Men också så pensionärsföreningar, föreningar för människor med funktionsvariationer och så vidare. Och invandrarföreningar, kulturföreningar, Röda Korset och så vidare. Så en väldigt stor grupp människor och föreningar för att nå den här lite mer breda. De som är svåra att nå via de här traditionella informationskanalerna.
En befolkning är ju inte en homogen grupp direkt.
Nej, absolut inte. Så informationen att översätta den på 28 olika språk. Men sen har man ju också den här delen att det är inte alla som har en kulturell erfarenhet av att ta till sig information på skriven information. Utan man måste liksom kanske använda rörlig media. Så jag har gjort mycket rörligt material också. Där man och att man har kanske uttryckt det på lite annat sätt. Man är inte van, man förstår inte vad en rekommendation betyder och så vidare. Vi har jobbat på ett otroligt brett sätt och anpassat ut och utvecklat sättet efterhand. Och jag tror kanske att det har varit den allra viktigaste delen. Att vi har varit väldigt noga med att hela tiden mäta, följa upp och se. Okej, men nu gör vi det här, vad gav det? Ja, men okej, nej, men då måste vi skruva på det. Så att hela tiden anpassa vårt arbetssätt ut och de kanaler vi har jobbat med. Jag tror att det var kanske den viktigaste framgångsfaktorn för oss. Det var det att vi jobbade väldigt agilt med ett utforskande arbetssätt. Där vi liksom hela tiden anpassade arbetet utifrån de insikter vi fick utifrån projektets gång. Så att vi satte liksom inte än, så här ska det genomföras. Utan det här är utmaningarna, det här är vad vi målet. Sen fick det hela tiden utvecklas.
Och då hade ni hjälp av de här kontinuerliga uppföljningarna också då?
Inte bara hjälp utan en förutsättning. För annars hade vi bara suttit och gissat utifrån vår kammare och utifrån våra egna förutsättningar. Och det tror jag kan vara livsfarligt att tro att man förstår andra. För det gör man ju inte, utan man måste ju verkligen mäta och följa upp. Och vi har använt en mängd olika typer av utvärdering. Alltså både kvantitativa, liksom större undersökningar, löpfrekventa undersökningar. Men också djupintervjuer för att förstå vad är det som inte funkar, vad är det som händer. Under den här pandemin har ju också behoven förändrats över tid. Så att initialt kan man säga att man behövde väldigt mycket information. Men sen efter ett tag har ju nu vet ju alla. Vad ska jag göra för att inte bli smittad? Och nu handlar det mycket mer om att få människor att verkligen. Ja, men nu är det tufft, det är jobbigt. Varför ska jag fortsätta med det här? Ja, ingen annan gör ju det här. Ja, men liksom skapar motivationen, engagemanget. Nu har vi ju kommit på en nivå där jag tycker att där det är en social norm att följa myndigheternas rekommendationer. Och det tycker jag att det är det vi alla, man förväntar sig att grannarna också gör det. Och gör de inte det så blir vi lite arga. Så att även om ingen av oss är perfekta såklart och vi gör så gott vi kan, jag tror att de allra flesta gör det, så är sociala normen att man ska följa myndigheternas rekommendationer. Och jag tror kanske därför också vi blir så arga när vi ser att företrädare, viktiga företrädare i samhället inte gör det.
Vilken roll spelar de här föredömena? Det är ju en sak om människor upprörs när en företrädare inte följer de här råden. Men kan man se på vilket sätt det påverkar beteenden?
Ja, jag tror att de är otroligt viktiga. Och då ska man vara medveten om att vi alla har olika föredömen. Och det har ju vi jobbat mycket med att liksom identifiera vilka är viktigast i de här grupperna. Och det kan vara trosamfundsledare som har varit viktiga för att förklara hur ska jag som troende inom det här gruppen agera i, om rekommendationen strider mot hur vi brukar agera, då är ju trosamfundsledaren otroligt viktig. Så att vi har haft olika grupper och också haft statsministern såklart. Det är andra ledare. Men det kan också vara, initialt så använder vi oss av en grupp rappare som har en stor förankring inom utanförskapsråden, inom vissa grupper där vi såg att just initialt under pandemin så ökade smittspridningen snabbare i den gruppen. Och då var de jätteviktiga att förklara och berätta om pandemin, sjukdomen och hur man behövde agera. Så att det har inte varit så enkelt med att vilka är företrädarna, inte bara statsministern eller myndighetsledarna eller våra kungligheter, utan för alla människor har vi olika personer som vi tycker är viktiga. Det är en social norm nu att vi ska följa myndigheternas rekommendation, och därför blir vi så arga. Man ser på media, rapporterar mycket. Det kan vara artister som har varit på en fest eller en politiker som har gjort någonting. Så att då ser vi det. Man förväntar sig att föredömen, att de ska agera och visa sitt ledarskap på det viset, att gå före.
Har ni kunnat följt upp åtgärder gentemot smittspridningen?
Ja, det har vi gjort. Och vi följer ju det. Smittspridningen är ju det som är resultatet. Så att, visst har vi kunnat se, men det har varit svårt, ska jag säga. För att det tar så lång tid. Och smittspridning, om en grupp börjar minska sin, hur de följer rekommendationerna, och så ökar smittspridningen i den gruppen, då tar det ett tag innan man kan fånga upp det. Så att att evidensen är inte supertydlig. Men visst har vi kunnat se indikationer och haft i våra veckovisa möten har vi hela tiden diskuterat vilka grupper ser vi smittspridningen öka, regioner, vad kan vi göra? Och då har vi skapat åtgärder på en gång där. Men jag har mycket svårare att rent statistiskt sett säga att nu såg vi smittspridningen ökade där, då gjorde vi den här aktiviteten och då såg vi att det sjönk igen. Jag kan se mönster, men det är ingenting som jag kan verkligen bevisa tydligt.
Ja, det där är ju önskvärt men svårt i många sammanhang.
Ja, man får tolka på många olika sätt. Och jag tänker att vi har som land kommit väldigt långt i att idag är det en social norm att vi ska följa myndigheternas rekommendationer. Och att det handlar väldigt mycket om en solidaritet, att vi ser det här måste vi göra tillsammans. Det har varit tydligt för alla att det hjälper inte att jag gör det, utan vi måste göra det här för att hjälpas åt. Så även om jag själv inte är orolig för min egen hälsa, jag tror att jag klarar av det här, så förstår jag att om jag agerar så kommer mitt beteende påverka att smittspridningen ökar i landet. Och då kommer de som är i riskgruppen också bli smittade.
Jag tänker på det här med nyanser i kommunikationen kring det här. Någon har sagt någon gång att säger man till folk vad de inte ska göra, då lär man sig vad man inte ska göra. Mm. Och säger man till dem vad de ska göra, då lär de sig vad de ska göra istället.
Mm.
Hur har ni resonerat kring sådana saker?
Ja, och jag menar det är ju ingen hemlighet att jag tror att man har efterfrågat tydliga rekommendationer och väldigt mycket mer tydliga instruktioner. Och det har ju varit svårt eftersom det här varit en sån genomgripande förändring i alla människors samhälle. Eller i alla människors liv. På alla nivåer, alla verksamheter. Allting påverkas ju av den här pandemin och de här förändringarna. Och det har varit väldigt svårt att kunna ha så tydliga instruktioner. Så en kritik har ju varit att det varit allt för generellt och att varje människa själv har fått utvärdera sitt eget agerande. Och alla verksamheter måste utifrån sin verksamhet fundera på hur kan jag göra den så smittsäker som möjligt. Det har ju varit väldigt svårt att göra det här. Men nu har vi ju Sverige valt den strategin att bara ha generella tydliga rekommendationer för människor och att stort eget ansvar både på människor och på verksamheter att reflektera kring sin egen verksamhet, sitt eget agerande. Är det här smittsäkert? Är det här jag kan göra? vi får ju mycket rapporter och människor är arga och tycker att folk trängs på tunnelbanan. Jag tycker att jag följer rekommendationer men alla andra gör det inte och så vidare. Och då tänker jag att vi ibland är lite otåliga eller har svårt att sätta oss in i andra människors liv. Det är ju människor som måste ta tunnelbanan, inte har någon annan möjlighet för att ta sig till sitt jobb och inte kan jobba hemma. Ja, men då gör ju de bedömningen själva att ja, men jag lever så smittsäkert jag kan. Så vi har ju valt att inte stänga kollektivtrafik, utan man säger bara undvik kollektivtrafik om du kan. Men det kan inte alla. Och stanna hemma och jobba om du kan, men det kan inte alla. Så att där blir ju en otydlighet. Och också en svårighet att åstadkomma ett förändrat beteende. Därför det ställer ganska höga krav på varje individ. Det är lättare att säga att du ska köra till höger. Så här är trafikreglerna. Då är det liksom, det ska du göra.
Men det är kanske så att generella rekommendationer bidrar till att, när man måste tänka själv också då, och ta det egna ansvaret, att det bidrar till att upprätthålla motivationen i det långa loppet.
Ja, jag kan inte bedöma det, men det vi ser det är ju att mätningar vi gör bland svenska folket, det är ju att de känner naturligtvis en oro för att bli smittade, men också att de anser sig själva följa myndigheternas rekommendationer i hög utsträckning. Och att de är motiverade, att de känner ett förtroende trots allt, trots att Sverige ju har väldigt hög smittspridning jämfört med andra länder i Europa, så har man ett förtroende och det finns en vilja att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. Vi har inte sett att man har strejkat, att man har protesterat.
Finns det saker ni har lärt er som kommunikatörer under det här året som har varit?
Ja, jag tycker att vi har lärt oss otroligt mycket. Framförallt att vara ödmjuka inför vad man inte vet. Jag tänker när man står inför en sån här utmaning, att man vågar starta igång, kicka igång, men sedan jobbar agilt och lägger mycket energi och fokus på att ta reda på attityder och resultaten av det man gör. Hur landar den information? Hur landar uttrycken? Och ändra, våga testa nytt, ändra. Så att man har ett utforskande arbetssätt. För det, där lär man sig ju i det lilla. Och på det viset så utvecklar man i hela arbetssättet. Man tar ju med sig väldigt mycket. Men sen tror jag att man ska vara ödmjuk inför att varje situation har sina utmaningar. Så att man inte går in i och tror att ja, men nu vet vi hur man ska kommunicera med just den här gruppen. En fråga som jag kommer att tänka på när du ställer den här, det är ju som hur man får ungdomar att följa rekommendationerna. Det har varit en stor utmaning. Och där har ju vi reflekterat mycket kring liksom den här grunddrivkraften bland ungdomar och vi människor generellt är ju träffas, umgås, ha roligt och festa på något vis. Det finns liksom väldigt många som vill det och det kanske är den drivkraften ännu starkare när man är ung. Och det är klart att de har känt också att amen, jag blir inte så sjuk, det är inte så farligt. Så att skapa den här känslan av solidaritet hos dem och förståelse för varför måste även jag agera. Det har kanske varit den absolut mest utmanande frågan för det här uppdraget. Och där vi har fått testa väldigt många olika sätt. Liksom. Där fann vi väl att de behövde ännu mera argument varför. Att det handlar, man kan inte bara säga till dem att nu ska ni göra, ni ska också följa myndigheternas rekommendation. De vill veta varför då. Så ger de mer argument. Då märkte vi att det fungerade bättre.
Har du några exempel på någon konkret åtgärd ni har gjort mot ungdomar som de visar sig att oj, det här var liksom en bra väg framåt?
Ja, men just liksom sociala medier, att använda sig av ambassadörer, att använda sig av kanaler där de finns. Vi har till exempel testat Twitch som är ju en spelportal. Att hitta liksom den typen av aktiviteter. Det är ju de kanalerna där vi har nått igenom. Sedan också, det är även där man måste jobba med liksom, vilka föreningar är de aktiva i, studentkårerna, jobbar med universitetens, studenthälsan och så vidare. Så att, tyvärr är det ju så att det, i det här sammanhanget har det inte funnits en bra lösning, utan det har funnits kanske 20 olika saker man behöver göra. Och det har ju varit utmanande. Det finns inte ett bra sätt, utan man måste hitta många olika sätt. Men tilltalet har varit viktigt. Att det är anpassat kommunikation, att man sett, så att man inte som ungdom kan säga ja, men det gäller för de andra, de här riskgrupperna. Nej, men den här, det gäller ju också för mig. Jag ser ju det nu. Tilltalet är ju så. Jag förstår det.
Det måste beröra.
Det måste beröra. Och vi jobbade en del med ungdomsbarometern för att verkligen liksom förstå ytterligare. Men vad är det vi behöver göra för att nå igenom? För vi var stundtals frustrerade över att när vi gjorde mätningar så visade det sig att men ungdomar förstod, de hade koll. De kunde minst lika mycket som alla andra. Det var inte det det handlade om. Men de ville inte förändra sitt beteende.
Den är inte använt skräckpropaganda, va?
Nej, det har vi inte gjort.
Varför inte?
Vi har nog tänkt att det viktiga är där att medborgarna i Sverige känner sig, har högt förtroende för att myndigheterna och sjukvården, att hela systemet fungerar. Så att börja ropa på vargen innan det är det till, tyckte vi inte var lämpligt.
Det ligger kanske i det här med nyanser då, att man vill få folk att göra på rätt sätt.
Ja.
Mer än att man kanske ska undvika att göra saker då.
Ja, och jag tror kanske att den skräckpropaganda, det som man har fått, den information, den har man nog fått via andra medier också ändå. Så medier har ju rapporterat om människor som har blivit väldigt sjuka. Så att vi har nog tyckt att det varit viktigare att bara ha en balanserad, trovärdig information. Som också visar på vad behöver jag göra för att undvika att bli smittad och inte smitta andra än att. Och vi, tidigt såg vi ju mätningar att människor först hade oro. Så att människor var oroliga redan. Det var inte det som krävdes, utan nu gällde det att berätta om hur de skulle förändras. Mer. Så att jag tänker på den här, det finns ju liksom i förändringsarbete så finns det ju ofta man jobbar utifrån en fyrfältare, den modellen. Och det viktigaste där för att starta en förändring, det är ju att ge argumenten varför måste jag förändra mig. Och det tyckte vi nog någon som att smittspridningen, rapporteringen, allvaret som hela landet drabbades av väldigt snabbt. Det var nog för att få folk att förstå att jag behöver förändra mig. Så det viktigaste i kommunikationen var att visa på vägen. Hur ska jag göra? Hur behöver jag göra? Hjälpa människor att ta sig vidare. Och känna trygghet i att det här, om jag gör det här så räcker det nu. Det kommer funka.
Då får jag tacka så mycket för samtalet med dig. Det var mycket intressant.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Vad är egentligen en förändring? En del sätter likhetstecken mellan förändring och den lösning som ska förändra något från A till B, från ett nuläge till ett nyläge. Till exempel att Teams eller att Zoom är det som gjort att vi idag bedriver mycket av utbildning på distans. Men lösningen är bara en del av en förändring. Visst är Teams eller Zoom en förutsättning för att vi ska kunna interagera på distans, men det räcker inte med teknik. Från det läge som av olika skäl behöver förändras, via det som händer under en förändringsprocess och den lösning som ska införas, fram till det nya läget, hela den kedjan är en del av en förändring. Den kanske viktigaste kuggen i den kedjan är människan. Utan en beteendeförändring hos de som påverkas av nya IT-system, organisationsförändringar eller förändrade arbetssätt faller ofta förändringsinitiativ platt. Förändring är ett begrepp som vi ofta använder när vi pratar om framtid. En aspekt som inte sällan glöms bort när vi använder ordet förändring är att begreppet har sin utgångspunkt i det förflutna. Så när börjar då en förändring? Jo, i nuläget. I det som av inre eller yttre orsaker inte längre kan fortsätta som förut. Och där finns människor. Människor som måste ändra på sina beteenden för att en förändring ska kunna realiseras. Det är också här, i nuläget, som grunden läggs för att ett nyläge ska bli lyckat. Här gäller att tillit till och ta tillvara på människors erfarenheter och kreativa förmåga. Att anpassa information och aktiviteter utifrån individers förutsättningar och behov. Missar man att göra dem delaktiga är risken stor för en desto svårare förändringsprocess. Sen spelar det mindre roll hur smart eller genomtänkt en lösning är. Så, för en lyckosam förändring, se till att de som finns i en verksamhet är delaktiga under hela förändringsresan. Från att få vara med och skapa den lösning som ska förändra verksamheten till att fira framgången när den är implementerad. De måste helt enkelt göra framtiden till sin. Ja, förändringsledning kan ske både i det stora och det lilla. Naturligtvis är det skillnad på att påverka beteenden i en arbetsgrupp jämfört med en hel befolkning. Men många utgångspunkter och strategier är nog lika. Det som Teresa Palmqvist från MSB sa om att hela tiden mäta och följa upp för att värdera effekter av det man gör och justera sin plan gäller nog också förändringsledning i mindre format. Och så vill jag till sist göra reklam för nästa SLA-träff för dig som lyssnar och är medlem i SLA. Vi kommer då att träffa finalisterna i Swedish Learning Awards kategori Bästa utbildningsavdelning Akademi 2020. Det är representanter från utbildningsavdelningarna på Telia, Telenor och Länsförsäkringar som också vann tävlingen. De kommer att berätta om hur de jobbar med strategi för lärande och upskilling, hur de mäter och styr och vad det är som gör dem till de bästa utbildningsavdelningarna idag. Mer information hittar du på SLAs hemsida. Är du inte medlem men intresserad kan du gå till www.svelearn.se för att läsa mer. Och till allra sist ett citat av Ken Robinson. Rollen som kreativ ledare är inte att ta alla idéer. Det är att skapa en kultur där alla kan ha idéer och känna sig viktiga.